Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Kirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Anna Flodberg, journalist och medförfattare till boken Med hjärtat i handen och nerverna utanpå. Orka livet som NPF-förälder. Det är en slags handbok för föräldrar med barn som har en neuropsykiatrisk diagnos som till exempel ADHD eller autism. Anna delar sina tankar och känslor både högt och lågt om att vara förälder till två barn med olika diagnoser. Och hur hon och hennes man får sina liv att fungera. Vi pratar om hur träningen är hennes andningshål och att det är förmodligen just träningen som räddat henne från att bränna ut sig. Självklart pratar vi om morgonrutiner och att hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa. Vi snackar också om inre stress, att inte ta skit från andra, kärleken till musiken, om drömmen att intervjua Depeche Mode, åka till Seychellerna och om barnens härliga, brutala ärlighet. Om skratt, frustration och skam. Och en hälsning från Anna till alla er som har barn med någon form av diagnos. Ni grymma föräldrar. Är du redo?
Jag är redo. Underbart.
Anna Flodberg, du jobbar som journalist och redaktör och har i många år jobbat för tidningar som både Hälsa, ICA-Kuriren, tidningen Nära och många andra livsstilsmagasin. Just nu jobbar du som chefredaktör på tidningen Kurera. Du har precis skrivit din första bok Med hjärtat i handen och nerverna utanpå, Orka livet som NPF-förälder tillsammans med Ann-Charlotte Rundvik. Mm. Den handlar om att vara förälder till barn med psykiatrisk diagnos som också kallas NPF-förälder. Boken riktar sig till dig som är förälder. Den ger dig redskap i hur du kan orka med din vardag och hur du kan få din parrelation att överleva. Du kommer från Ljungby i Småland, älskar träning. Du är en arbetsmyra och alltid lika glad och närvarande när vi ses. Jag vill såklart prata med dig om boken, hur din vardag ser ut, hur du hanterar ditt familjeliv och din träning och dina morgonrutiner och så vidare. Varmt, varmt, varmt välkommen till podden Träna med Kirin.
Tack så hemskt mycket, känns jättekul.
Roligt. Det är så kul att ha dig som gäst, äntligen. Och jag ska faktiskt börja med att guida lyssnarna lite till en dag för sådär något år sedan. Jag var på väg upp till Masesgården i Leksand, Masesgårdens hälsohem, där jag brukar hålla vara där två gånger om året och hålla mina kurser. Och jag brukar oftast försöka ta tidigare tåg för att hinna landa lite innan alla gästerna kommer. Så jag var ensam i lunchmatsalen och uppe på Masesgården så brukar man prata lite med små bokstäver och folk liksom glider runt i sin egen lilla värld och det är ganska så tyst. Så jag var ensam i lunchmatsalen när en lång, blond, vältränad och lite bekant kvinna också smyger runt där inne. Och det var liksom bara hon och jag. Vi tittar på varandra och ler lite och går tillbaka till våra bord. Hej, säger du till mig. Och min polett hade inte riktigt ramlat ner ännu. Jag heter Anna, säger du. Jag har intervjuat dig vid tidningen Hälsa vid ett par tillfällen när du var vår omslagstjej. Och då kom jag ihåg. Och vi skulle båda ta den här helgen. Liksom verkligen ta tid för oss själva. Dra oss undan. Vända oss lite inåt. Vilket för mig betyder några få stunder om dagen då jag inte är med gästerna. Det brukar annars vara ganska intensivt. Men det gick så där. Vi fann varandra och vi babblade hej vilt hela helgen. Vi delade bord och hade dessutom rummen bredvid varandra. Så det blev en lugn helg, men vi pratade hela tiden och det var en fantastisk helg. Du läste mitt boksynopsis och jag läste ditt och på den vägen var det. Och nu har du släppt din första bok, så det kanske måste vara kanske 1,5 år sedan.
Ja, men jag tror att det är det. Det var mitt under pandemin.
Ja, det var det säkert. Ja, det var det ju såklart.
Ja, det var det.
Och du var lite nervös för den här boken och jag läste boksynopsis och det var hit och dit med olika förlag. Och... Mm. Aj, så roligt, så grattis.
Ja, tack. Ja, men det var faktiskt lite roligt att jag hade bestämt mig för att jag skulle inte prata med någon.
Jag kommer ihåg det.
Ja, jag skulle köra en tyst retreat. Jag skulle sitta själv.
Skitdåligt, Anna, kan jag bara berätta.
Och så kommer jag in där och jag har också bestämt mig. Nu ska jag gå tidigt. Eller jag kom en dag för tidigt. Så nu ska jag också smyga in och sätta mig själv och äta och liksom vara i min lilla bubbla. Ja, nej. Så
I'm
blev det
so
inte.
Sorry.
Nej, men det var ju jag som presenterade mig. Alltså det är som jag är liksom lite. Jag kan liksom inte.
Ja, men det är som jag är också. Det blir, men det blev ju så bra.
Det blev ju
fast
så
vi var
bra.
Duktiga ändå på så här och ge varandra space när vi sa nej, men nu ska jag till rummet. Okej, bra, hej.
Absolut.
Att, nej, men det var en skön helg.
Vi hittade liksom så många, alltså vi klickade ju där med, vi började prata om våra bokidéer och det var så mycket liksom. Och
herregud, vi hade ju hur mycket som helst att prata om.
Ja.
Och nu är det jag som ska intervjua dig och inte tvärtom. Annars har det ju varit tvärtom genom åren.
Väldigt ovanligt och nervöst som jag sa. Ja, men det kommer gå bra.
Du, vi ska börja med en egentligen enkel fråga, men ibland så kan den vara svår. Jag undrar hur du mår idag och var du befinner dig?
Ja, men jag tycker att jag befinner mig på en bra plats just nu i livet. Jag tycker det är mycket som har fallit på plats. Och, både jobbmässigt och med barnen som har blivit lite större och mer självständiga. Och ja, men vi har skaffat, och nu skaffar vi vår andra hund och den lilla valp, alltså det är ju,
man
är
det ju för liksom ras?
Liten, det är en liten fransk bulldog som heter Stella och ja, men hon är ljuvlig. Hon är ljuvlig.
Vi kanske kan hämta in Stella i slutet av podden.
Ja, men det måste vi göra. Hon är, men hon är
gammal,
är
hon då?
Nu är hon 15 veckor så hon har börjat liksom.
Men herregud, hon är ju jätteliten då. Det är klart vi måste hämta in henne. Vi kanske inte ska hämta in henne riktigt ännu.
Nej, vi tar det så. Men det känns som att vi är ju lite sådana. Vi har ju haft så otroligt mycket. Jag och min mamma med allt vad det innebär. Att ha barn med NPF och vi har heltidsjobb. Så är det så typiskt också att men har du inte lugnat sig lite nu? Nej, men då skaffar vi en hund till. Så vi får lite mer att göra. Och så fick vi nya jobb samtidigt också. Så allt drog igång där 1 augusti med en liten valp och nya jobb. Men det är det är livet.
Ja, men det är livet.
Ja.
Och var befinner du dig? För jag sitter ju på Gärdet i Stockholm. Var befinner du dig någonstans?
Jag sitter i Täby kyrkby hemma i vårt hus. Här, där jag jobbar för det mesta.
Det ser väldigt härligt ut i bakgrunden. Och så fin gammal lampa och blandat mellan modernt och gammalt. Och så kan jag kan ana en gräsmatta utanför.
Ja, och jättefina gula, vad heter de där blommorna som nu tappar jag. Som
solrosor?
Stora.
Solrosor?
Nej, ja, inte riktigt som solrosor. Det är ju de här, vad heter de? Ja, men det kommer. Men superfina, ja. Och de lyser upp liksom hela trädgården just nu. Så att
fint. Det kan vara ringblommor eller något annat. Dahlia eller ringblommor eller någonting.
Ja, något sånt. Ja. Du, jag skäms min mamma för mig sen. För att hon är expert på
blommor. Du kanske kan klippa bort det där. Men du ska. Du kanske kommer på det. Du har 60 minuter på dig.
Ja, vi klipper bort det. Ja. Bra.
Du, hur har, nu är klockan 2:15. Hur har den här morgonen sett ut?
Den här morgonen har varit ganska lugn. Jag vaknade vid 7 och då var min äldsta son uppe och min man. Och för min son åker ju skoltaxi så att den kommer 6:15. Och sen när han har åkt så är det dags att väcka min yngsta som också åker skoltaxi och då är det lite mer utmaningar att få upp honom. Det brukar bli att han går upp 5 minuter innan taxin kommer och slänger på sig kläderna, undrar var hans hoodie är och sen är det bara raka vägen ut i bilen.
Det är som en brandmannutryckning.
Ja, precis. Det, så är det.
Och så kastar du på honom en macka på vägen?
Ja, ungefär. Ibland inte ens det. Han brukar få lite mellis när han kommer till skolan. Men sen kommer ju den här bästa stunden på hela dagen när jag sätter mig i soffan med en kopp kaffe och tittar på Nyhetsmorgon och bara njuter i en halvtimme ungefär.
Åh, skönt, det är din fristad.
Det är min fristad och oftast brukar jag ut och springa sen. Men har jag tidiga möten som jag hade idag så får jag ta det senare.
Gud vad här. Och du var själv med i Nyhetsmorgon för en vecka sedan bara tillsammans med din, vad kallar man det för? Medförfattare heter det.
Ja, precis. Ja, det stämmer.
Du var så grym. Och du var så nervös och du var så grym. Och det var precis som att du aldrig hade gjort något annat.
Nej, gud, jag fick hjälp faktiskt av en sångpedagog jag känner. Som, jag fick lite sådana roliga övningar. Alltid från sprättelgubben till att man skulle liksom bosta av sig sin nervositet och säga wah, wah, wah.
Det var kul!
Så jag gjorde lite det innan jag åkte, för jag ville inte stå där och göra det.
Ja, de har nog sett det mesta där. Jag har gjort armhävningar i köket där innan och sånt där. De har nog sett det mesta.
Ja, men jag kollade med dig innan också lite hur det går till.
Det är mysigt där.
Ja, jättemysigt. Vi blev så väl omhändertagna och ja, det blev faktiskt riktigt, riktigt bra.
Ja, det blev riktigt bra. Mm. Du, vi ska komma in på det här med, lyssnarna undrar kanske varför dina två barn åker taxi till skolan. Så jag ska börja med att läsa ett stycke, så ska vi ta det därifrån. Nu ska jag bara bläddra lite till sidan 36 i den här fina boken som igen heter Med hjärtat i handen, nerverna utanpå, orka livet som NPF-förälder. Jag ska bläddra fram till sidan 36. Diagnosbeskedet kommer inte som en chock. Både jag och Niklas var inställda på att resultatet skulle hamna inom autismspektrat. Jag känner både lättnad och sorg. En lättnad för att vi nu kan få stöd och hjälp och för att vi har något att förhålla oss till. Ovissheten har helt klart varit det värsta. I ena stunden har vi tyckt att allt varit normalt, medan vi i nästa stund varit 100% säkra på att det inte är det. Vi har pendlat mellan hoppfullhet och tvivel under lång tid. Därför är det skönt att äntligen få det på papper. Samtidigt oroar jag mig för framtiden. Kommer han att få vänner, bli bjuden på kalas, gå i en vanlig skola, flytta hemifrån, få en egen familj och så vidare? Alla tankar snurrar i mitt huvud och ger mig ångest. Är jag ens kapabel att fixa det här? Livet känns stundtals mörkt och jag är helt slut, både fysiskt och psykiskt. Men jag kan ju inte bara bryta ihop och ge upp. Det är nu det gäller att rycka i alla trådar och ge mitt älskade barn de bästa förutsättningarna att få en så bra start i livet som möjligt. Jag sitter uppe dag och natt och googlar runt som en besatt för att läsa in mig på allt som finns som alternativa behandlingar och metoder när det gäller autism. Jag sugs in i en helt ny värld där det inte tycks finnas någon ände på allt man kan göra när det kommer till kost, tillskott, terapier och behandlingar. Vissa metoder sägs till och med att man skulle kunna läka autism. Jag vill testa allt. Det finns ingen hejd på min iver att bota innan situationstecken Isak. Skingra hans autismdimma och mildra hans svårigheter. Så fort jag lämnat på förskolan och Emil har sin förmiddagsvila sätter jag mig framför datorn och surfar runt. Jag borde egentligen passa på att sova en stund, men det finns ingen tid att spilla. Alltså, kan du ta mig och lyssnarna tillbaka till den här dagen när ni fick beskedet, och hur gammal var er son då?
Ja, vår son var ju, han var ju bara 2,5 år när vi påbörjade utredning med honom. Och det är ju väldigt, väldigt tidigt. Och det berodde på att vi skulle flytta från en kommun till en annan. Och då ville personalen på förskolan informera oss om att det fanns några saker som var avvikande, tyckte de, med vår son. Och de räknade ju upp lite olika saker då. Och,
till exempel?
Till exempel att han, ja, men han har svårt att förstå vad han ska göra i olika led. Till exempel när de hade sovit så gick barnen upp automatiskt och ut och tvättade händerna och torkade sig och det där man ska göra. Och han låg bak på och tittade och väntade på att någon skulle liksom vägleda honom. Och han var rädd för höga ljud. Han blev livrädd när de skulle byta rum någon gång. Han satt ofta själv, han satt ofta på en gunghäst av något slag i den här park eller i skolgården och var som i sin egen värld. Och så det var ganska många saker de hade reagerat på, och sen att han hade svårt att kommunicera med de andra barnen. Det blev mycket knuffar och putta och liksom kanske slå till och så, för han verkade inte förstå hur han skulle ta kontakt. Så, men när jag hörde det så kunde inte jag koppla det till autism eller ADHD, för jag visste inte så mycket om det faktiskt. Jag har bara sett liksom Rain Man, eller Dustin Hoffman som spelar i Rain Man som autistisk. och rabblade telefonkatalogen fram och tillbaka. Och det var inte liksom det jag såg hos honom. Så, men jag blev ju jag började googla och så såg jag ju liksom komma in på de sidorna, autism och ADHD-sida.
Men du blev inte arg på personalen liksom, kände dig liksom...
Jo, jag var nog lite frustrerad.
Så det är inget fel på min son och varför...
Lite så, och vad kan ni liksom om det här? Och hon sa ändå det, att det inte är min sak att säga att eller sätta en diagnos. Men det var för mig var ju också att hon nämnde neuropsykiatriskt, och det var också ett svårt ord för mig att greppa. Och han var ju så liten också.
Mm.
Men, nej, men då tog det ju fart i mig att jag hade ju en liten bebis då också, och jag ringde runt i Täby kommun och försökte få tag på samordnare som kunde hjälpa oss med stöd i förskolan, och jag satte honom i kö till utredning och så att det var en väldigt, väldigt jobbig tid, för att det var en ovisshet också att inte veta riktigt, är det detta eller inte? Och det pendlade man med varje dag. Ena stunden så kunde han sitta jättelänge framför tvättmaskinen, bara titta och det tyckte man ju var lite konstigt. Och sen nästa stund så tyckte man, allt är nog som det ska liksom. Och sen fick han en trehjuling i present. Då brukar man ju kanske, det första man gör, sätta sig på den och försöka cykla. Men han vände den upp och ner och bara höll på och snurrade på hjulen. Mm. Det tyckte vi ju också var lite konstigt, men det kanske är så.
Men lite gulligt liksom. Och så vet man ju inte, som förälder så får man ju ingen bruksanvisning.
Nej, precis. Och det är ju första barnet och man har precis startat sitt familjeliv och... Man har en tanke om hur allt ska vara. Och man jämför sig med andra föräldrar i lekparken. Och, det var nog också det jobbigaste. Att man märkte att de andra barnen gick liksom ifrån honom i utvecklingen.
Mm.
Och så tog det lång tid innan man fick liksom komma till en utredning. Och sätta igång liksom med de här testerna de gör. Och alla olika delmoment. Och han kunde inte ens göra alla för han var för liten.
Mm.
Så att vi fick ju fullfölja det lite senare. Men han var ju väldigt liten när han fick sin diagnos. Och det beror ju på att vi skulle flytta. Annars hade de inte sagt något, sa de. Ja.
Men ni hade inte märkt, liksom, hade du tänkt att du och din man skulle tagit det vidare när du nämner de här exemplen som han vände upp och ner på trehjulingen och sitter och tittar på tvättmaskinen. Mm. Hade ni känt så här, ja, det där kanske inte är riktigt vanligt, men... Mm. Det går nog över, eller hade ni själva tänkt ta det vidare, eller hade du börjat misstänka att det fanns möjlig diagnos?
Ja, men det hade jag nog börjat misstänka lite, för redan när han var typ ett och ett halvt så fick han kunna få så starka, han har så starka känslor, liksom han kunde bli så himla arg och dra sitt hår och liksom ligga på golvet och liksom nästan krampa, för han var så arg. Han, inte så att han slog oss och så, men han blev bara så arg, och då gick det inte att lyfta upp honom. Jag var på ett café med några kompisar som hade sina barn med sig i samma ålder, och jag kom att han blev så där arg då, och jag fick gå ut och ställa mig liksom i, det var en galleria, så jag ställde mig ute där, och då låg han runt och krälade på golvet. Jag kunde inte lyfta upp honom, och jag kom att jag såg någon stå med en telefon lite längre bort, och jag trodde att de ringde polisen att jag var liksom, att det var jag som var en dålig mamma där, som du behövde, det är sådana känslor.
Blir man ju helt tårögd.
Ja, och då ringde jag faktiskt min man och skrek och var ledsen och sa, vi måste ta tag i detta. Mm. Och det var ju liksom, i samma veva som de på förskolan då berättade.
Men hur reagerade han på att få ett lilla syskon? För ibland kan det ju där vara lite både härligt och mysigt att de tar den till sig och kramas och pussas, så kan ju också uppstå ganska mycket rivalitet och svartsjuka. Men hur uppfattade han?
Jag tror inte att han var ju bara 2 år när vi kom hem med vår lilla. Och han var mer liksom nyfiken på, han ville liksom typ bita tag i hans hand och se vad hände då, och det var liksom
undra vad som hände då.
Ja, och det tyckte han, han blev så fascinerad av det, och se hans ansiktsuttryck och kunde börja skratta då, för det var ju svårt för honom då att läsa av läsa av han att han var ledsen när han gjorde det, utan han tänkte att det var, ja, nu leker vi här. Och så att jag var ju runt mest på min bebis hela tiden för att undvika att de var för mycket tillsammans. Så det var ju också ganska kämpigt liksom, att så att jag vet att jag många gånger jag ringde liksom till min man som var på jobbet och bara, du måste komma hem, jag orkar inte.
Mm.
Så det var mycket.
Men jag tänker, hur länge hade du och din man varit tillsammans när ni fick er första son?
Men då hade vi varit tillsammans i, ska vi se, men kanske 3 år måste det ha varit.
Jag tänker liksom hur mycket tajta band och hur mycket liksom sånt man hinner bygga upp. För sen så ställs ju livet på sin spets.
Absolut.
Så hur gick era liten bebis i ena famnen, autismdiagnos på er äldsta son då, som fortfarande var väldigt liten. Liksom, hur går tankarna? För det är ju ändå så här, man är inne i sin lilla bubbla som förälder, samtidigt ska man hantera livet och sig själv och sitt samliv och sitt jobb, och man ska vara liksom bäst på allt. Bäst på allt, men det är så många delar, och man kliver in i en helt ny fas i livet som är med barn utan diagnoser enormt påfrestande också. Absolut. Så liksom, hur gick era tankar? Hur sjutton höll ni ihop liksom?
Ja, men det kan jag ju undra idag hur vi bara lyckades göra det, för att som skilsmässostatistiken är väl runt 90% när man har barn med MPF, fast att man tappar liksom relationen. Men jag tror att vi kompletterade varandra väldigt, väldigt bra. Vi tidigt så accepterade vi att nu är det så här. Vi måste bara lösa detta, och nu kommer det bli jobbigt en tid då vi kommer liksom få försöka hålla ansiktet ovanför vattenytan och kämpa liksom dag för dag och ta en stund i taget. Och sen så såg vi ofta när en var väldigt sliten och trött, så tog den andra över. Och sen sökte vi hjälp. Alltså vi frågade våra föräldrar, var det ju oftast då, och om de kunde liksom passa dem så att vi kunde åka iväg på en weekend eller ibland lite längre resor. Men vi kunde inte ha en barnvakt, för att det kan man ju inte ställa de kraven på en ung flicka eller pojke som ska liksom ta hand om barn med de här särskilda behoven. Så att det var ju våra föräldrar verkligen som fick liksom steppa in och så. Och ibland kanske inte det alltid togs emot så bra. Alltså att de kanske hade andra planer. Men vi var ganska påstridiga sådär. Men vi måste iväg.
Och de bor inte i Stockholm, någon av era föräldrar?
Nej, min mans föräldrar bor ju i Nyköping mestadels. Så det är inte så långt.
Det är hyfsat nära.
Det är hyfsat nära. Och mina föräldrar bor ju i Småland, i Ljungby. Men då fick de komma hit, och så var de här en vecka ibland liksom, hjälpte till. Och då märkte de ju också vilka utmaningar vi har. De fick ju verkligen en insikt då. Liksom. För det jag tror att det ibland kan vara svårt för föräldrar att kanske förstå. Det kan vara lätt att man tycker att barnen curlar sina barn. Och att varför sitter de inte kvar och äter upp maten? Varför springer de omkring? Varför säger ni inte till dem hela tiden? Men då kanske man har på resan dit haft 100 konflikter med barnen. Och man väljer sina strider för att inte själv liksom falla ihop. Det måste man lära sig att göra. Så det gjorde ju, det har vi gjort verkligen. Liksom, att nej, det där tar vi inte, för det är inte, de dör inte av det. Men den konflikten måste vi kanske ta, för där kan det bli farligt. Liksom, och så här. Så att,
nej, men jag tror att
vi kompletterade varandra bra, och vi hittade en balans liksom, och acceptans. För om man inte accepterar det, att man aldrig kan sitta och ha en lugn middag. Nej, men då blir man ju bara besviken hela tiden. Och vi visste ju att åker vi till Gröna Lund, ja, det blir kaos, och vi kanske åker hem efter en halvtimme. Men då om man har den inställningen, så då gick det mycket lättare. Men det tog lite tid. Det var ju inte något som bara vi löste det. Allt var verkligen kaos i början. Och bara, gud, hur ska vi klara det här? Liksom, vad är det som händer?
Men är det någonting som ni känner att ni inte kan göra eller mäkta med, som ni kan känna att nu gör jag så här citattecken, som ni känner att andra familjer kanske kan göra, där ni känner att bara, det där fixar inte vi i vår familj.
Alltså vi har ju faktiskt aldrig egentligen åkt iväg med flyg med barnen och alltså åkt på charterresor och där
som liksom, familj menar du? Ni har åkt separat?
Ja, vi har åkt separat och vi har gjort en resa, men då tog vi bilen till Kroatien och sen hyrde vi ett hus som låg avlägset, alltså väldigt isolerat, för då kunde vi slappna av när det var väldigt mycket ljud och låsningar och saker som hände och sådär. Då kändes det liksom som att vi ändå, då kunde vi vara lite lugna. För det är jobbigt också att känna att man stör. Och sen, det kan bli lite fula ord och sådär. Och då kan man ju, vissa länder tillåter ju inte det heller. Det är ju liksom, i USA och England, om du säger fuck där, så då åker du väl ut från landet nästan. Så vi valde att göra så. Sen valde vi kanske isolera oss väldigt mycket, fast vi egentligen är sociala människor. Det har alltid varit enklast att vara hemma vid här. Och våra grannar berättade vi för tidigt, så att de fick en förståelse och har varit guld liksom, och velat hjälpa till och stötta oss. Så att det har verkligen känts liksom väldigt... vi har väldigt bra liksom skyddsnät runt omkring oss, känner vi.
Jag förstår att det har krävts mycket jobb för att komma dit och hitta all den här hjälpen och våga ta hjälp.
Och då är det ändå två.
Ja.
Väldigt många lever ju ensamstående med barnen och har ett heltidsjobb och ska gå på alla möten och bli avbruten på jobbet och har liksom ingen som kan avlasta. Inga föräldrar kanske i närheten. Så att det är det också vi känner att den här boken kan hjälpa till för dem.
Och det fanns ingen sån här hjälp. Det här är ju som en handbok, kan man säga, till föräldrar. Mm. Eller hur? Mm. Som jag tänker att du önskar att du hade kunnat den information som du saknade. Men de som lyssnar på det här nu, som har barn med olika diagnoser, kan, om alla, vi alla älskar våra barn, det är ju liksom, men kan du säga någonting liksom som jag ska formulera, men som har varit positivt med att ha barn med diagnoser? Alltså, kan det vara till en fördel på något sätt? Har ni kunnat liksom hitta dem? Förstår du vad frågan?
Ja. Jo, för oftast blir det ju så att att det blir så negativt.
Ja, det är det jag menar. Jag vill liksom så här, det är ungefär som att säga... Jag tänker Anders Hansen som har skrivit Fördel ADHD, och många som har, det är kanske inte så lätt att prata om när man är 7 år, men när man blir vuxen sen, så här, vad är det fördelar? Jo, det finns ju massa fördelar. Alltså, det är ju fantastiska egenskaper och personligheters drag som man kan dra nytta av. Ja.
Absolut.
Men vad säger du om det, liksom vad det gäller autism? För jag har ingen erfarenhet av autism.
Nej, autism är ju också, om jag ska förklara lite liksom hur det är att ha autism, så har man ju ofta då svårigheter med det sociala samspelet. Alltså allt som kommer naturligt för oss andra och som man lär sig redan när man är litet barn, redan i sandlådan. Det kommer ju inte naturligt för någon med autism. Så man måste lära sig det. Och det är ganska krävande. Liksom, och kan vara väldigt svårt. Det kan bli mycket missförstånd. För vi använder oss av uttryck också som inte är särskilt konkreta. Väldigt abstrakta. Och det kan vara alltid från exempel. Du kanske ställer frågan till någon med autism. Kan du öppna dörren? Ja, får du som svar. Men du
inte har säkert att dörren öppnas.
Nej, för du har ju inte sagt att öppna dörren.
Ja, okej, okay, jag förstår.
Ja, precis. Så man måste ge den där liksom tydliga instruktionen.
Vet du vad klockan är? Ja,
precis. Ja. Exakt så. Och det var som vår son när han var liten och vi sa, nu måste vi hålla handen när vi går över gatan. Ja, men då tog han sin hand.
Han håller sin egen hand.
Ja, precis. Eller nu ska vi hoppa i sängen.
Ah, Åh, den där har kanske de använt till sin fördel många gånger. De bara doink, 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 doink.
Exakt, men det har varit så många roliga sådana incidenter. Liksom. Så, nej, men det, till frågan då, positiva saker är ju att man får ju alltid höra sanningen. Och det tycker jag uppskattar, att man får veta liksom, ja, sanningen.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten.
Som i somras när jag frågade så att man kan säga liksom. Jag hade provat en baddräkt och så sa jag till min mamma. Se baken stor ut. Då säger min äldsta. Jag har sett större. Och det tycker jag var lite roligt. Men det är lite roligt.
Ja, det är skitkul. Jag kan tänka mig att i allt det här kaoset och ilskan och frustrationen måste ha varit mycket skratt också.
Ja, vi har skrattat.
Om man tillåter sig.
Mm. Ja. Och det blir ju också så att man alla de här små stunderna man har kul ihop eller man spelar ett spel och, eller allt bara känns harmoniskt så blir man är så lycklig. Och man känner att gud, jag lever världens bästa liv. Och alla framgångar med barnen för att sånt som andra tar för givet. Det blir en sån otrolig, man blir så lycklig. Och det är alltså min äldsta nu som ska ta moppekörkort. Menar det tror jag. Ja. Och han är så duktig både på teorin och köra. Och man blir jätteglad för allt sånt. Ja.
Vilken grej.
Ja. Och vi kan ha så härliga samtal nu. Och min yngsta då, han är väldigt bra på att prata om känslor. Och det tycker jag är så fint. Han vill alltid prata med mig om det också. Och då, nej men jag tycker om, jag får vara med väldigt mycket liksom i deras liv, deras känsloliv och så också. Så att, och sen är det ju kul med, men min äldsta då som har autism och hade specialintresse och älskade tåg.
Ja.
Det lärde mig jättemycket om tåg. Jag tror att vi har sett en där YouTube-klipp på allt ifrån alltså annorlunda tåg och ja, olika bommar och olika signaler. Och,
kanske blir det i nästa bok, Anna.
Ja, precis. Jag tror att jag kan ganska mycket om det. Men det är, och de har ju som, när man har autism har man en väldigt känsla för detaljer. Och man minns väldigt tydligt saker som kan ha hänt för många, många år sedan. Så att det med, han kan ju säga liksom, ja, det var 1997 i oktober som vi gjorde det. Jag bara, va? Nu måste jag kolla kalendern. Och så stämmer det.
Mm. Så att det fascinerande ändå.
Ja. Nej, men jag känner liksom de alla behöver finnas. Alla olika typer av människor och hur man är och personligheter. Jag menar, han kommer ju vara, de kommer ju bli jätteduktiga på sina framtida jobb.
Och er yngsta ska vi säga har ADHD.
Ja, han har
då har vi glömt att nämna.
Ja, och då är det ju lite som skiljer för när man har autism så är man oftast lite mer introvert. Eller inte, ja, man vill vara mer för sig själv. Man har inget behov av att hela tiden hitta på saker med andra och så. Och man trivs med det. Och det är också en sak man måste acceptera som förälder och inte känna, åh, varför har ni inga kompisar hemma? Men han har dem online och han är jätteglad och trivs med det. Han mår inte dåligt av det. Och min andra son, han vill ju hitta på saker med kompisar hela tiden. Det ska hända saker hela tiden. Och väldigt utåtriktad och prata med alla. Så det kan ju också bli lite svårt mellan dem ibland då. För att när inte min yngsta har någon kompis att vara med så vill han vara med honom. Och han vill inte Han vill vara själv i sitt rum och så bara, ja, så blir det ju, händer det saker.
Och så händer det saker.
Ja, men de är helt fantastiska. Alltså de har så en väldigt klart fin vänskap. Ja. Så det på ett sätt, när jag har tänkt sådär, åh, vad jobbigt det blev för oss att få två barn med NPF, så känner jag idag liksom att, nej men de, med två emellan, så har det faktiskt varit väldigt stor hjälp också.
Och vilken hjälp de kommer ha av varandra när de blir äldre också, tänker jag.
Ja, precis, precis.
Men jag tänkte bara som en kul parentes när du säger så här, ja, kan du öppna dörren? Ja. Mm. Och så här, du måste öppna dörren.
Ja.
Jag tänker också, vi som jobbar som journalister, vi ska ju, jag tänker att du kanske säkert, nu lägger jag ord i mun på dig, men så här, som journalister ska man också försöka ställa bra frågor.
Mm.
Och inte ställa ja- och nej-frågor. Och man ska ställa rätt frågor för att få ut det svaret som man redan vet att nästan att man vill ha.
Ja.
Har du blivit en bättre journalist i det här? I ditt sätt att ställa rätt frågor? Det är det som är min fråga.
Ja, nej, men jag tror det. Jag har liksom fått verkligen öva på att vara tydlig.
Mm.
Och sen har jag ju fått, jag tror att jag har fått en väldigt... mycket, alltså så här, jag känner mycket mer för, jag accepterar alla typer av människor och jag tycker det är så spännande att vi kan vara så olika, och det kan jag också ha nytta av när jag intervjuar personer, för det kan ju vara alla möjliga liksom, typer av personlighet och även de som har någon diagnos som jag intervjuar. Så jag känner nog att jag har blivit en bra personkännare och att jag har fått mycket mer så här, ja, men känner mycket mer empati och ja, acceptans. Så jag tycker att de har gjort mig till en bättre människa.
Helt
sant. Det tycker jag.
Mm. Alltså jag vet när jag har också bara så här dum parentes, men när jag undervisar yoga.
Mm.
Som yogalärare så pratar man ju konstant.
Mm.
Och ibland när jag inte formulerar mig exakt, för det ofta är det att jag leder klassen och undervisar, att jag inte alltid gör rörelsen själv. Och då är det så sjukt noga att jag förklarar exakt. Och ibland så tänker jag någonting i mitt huvud och säger någonting. Och så ser jag att hela klassen gör något annat. Jag bara... Och det är också så här, nej men vänta lite. Jag sa lyft, ja men du vet, att jag formulerar mig på något sätt fast det uppfattas på ett annat sätt.
Mm. Jag tycker det just är så svårt. Så svårt.
Ja, men det är ju som vad som helst en träningssak. Men i början är det ju verkligen så här.
Mm.
Det går ju att säga någonting på tusen olika sätt.
Men
till exempel ett ord som jag har lärt mig väldigt noga från min utbildning och erfarenhet som jag kan irritera mig på. Ja. Det är när man ska rotera. Man roterar ju väldigt mycket i yogan. Så här, rotera överkroppen.
Mm.
Och så är det många som... ordet rotera är väldigt mjukt.
Ja.
Och en del säger vrid. Och vrid för mig är väldigt hårt.
Ja.
Och när man säger så här, vrid till höger, då blir det så här...
Ja.
Men om man säger, ja, men så roterar vi till höger, då är det så här... Mm, man liksom glider in i rörelsen. Så att alla så nyanseringar, ordval, och så helt plötsligt se att någon gör något så här kraftigt eller liksom aggressiv rörelse eller lyfter på, och jag säger Kirin, backa bandet, vad var det jag sa, vad är det jag vill förmedla, så just det där med att som du pratar om att man övar på att vara väldigt väldigt tydlig.
Och du har ju säkert många i dina klasser också som har kanske en diagnos och behöver...
Det vet jag ju inte.
Nej.
Och det är ju väldigt spännande. Och alla, vi har ju alla våra grejer för oss. Hur kändes det att släppa den här boken och äntligen få skriva det här? För jag vet ju otroligt mycket jobb det ligger bakom.
Mm.
Mm. Väldigt, det är som en tredje bebis.
Ja, och det är ju precis så det känns. Att jag som en bebis och ett jätteprojekt. För det är en bok som jag bara har velat skriva för att jag vill hjälpa andra. Jag vill dela med mig, eller vi då vill dela med oss av våra erfarenheter. Och samtidigt ha jättebra experter med i boken som vi har, som kan ge enkla råd och tips. Det ska inte vara svårt. Det här ska inte vara en bok som är svårläst och svåra övningar eller hur man ska göra. Utan det är ganska liksom, vi har liksom valt att dela in boken i, är det 5 delar, och som första delen är tidiga tecken. Hur ska man tänka då? Liksom det som jag pratade om, att man går ena dagen och oroar sig, nästa dag tror man att allt är bra. Och sen efter diagnosen, med alla utmaningar, hur man lätt kan, alltså inte lätt, men hur man kan hantera dem på ett bättre sätt. Och sen svåra samtal med myndighet och skola. Ofta så
utsatt. Så ett heltidsjobb allt det där?
Ja, det är ju verkligen ett heltidsjobb. Och mycket, många möten och habilitering som vi hade med vår äldsta son då. Där vi sprang fram och tillbaka till Rosenlunds sjukhus och fick de här, alla de här övningarna vi skulle göra hela tiden. Och få ihop 30 timmar i veckan. Liksom. Och, ja, så i boken då så har vi ju fokuserat mycket på hälsa. Att det är så himla viktigt att vårda sig själv. Man glömmer bort sig själv ofta. Man blir liksom, man tappar lite sin identitet och blir den här NPF-mamman som lever genom barnen. Och det leder till en konstant stress. Stress kan ju vara riktigt farligt och ge liksom konsekvenser. Och om inte du mår bra och är frisk, hur ska du kunna ta hand om dina barn? Som du kanske måste ta hand om resten av ditt liv. För det finns ju de som har behov hela livet liksom, och inte kan klara sig. Och då kände vi att ja, men då har vi med enkla övningar också. Det är som när jag var väldigt stressad på jobbet, så gick jag in på toaletten och i 3 minuter satt jag djupandades och kände hur lugnet liksom började sprida sig i hela kroppen och att det kunde gå så fort. Och det är liksom inte så svårt ibland att bara lägga sig på golvet och känna in hur mår jag, hur mår benen, hur mår fötterna, hur mår mitt huvud. Bara, ja, skanna.
Sånt som alla borde göra ändå.
Absolut. Gud, ja, i det här samhället vi lever i. Men återhämtning är ju...
Det här samhället som är så kärleksfullt och fint.
Ja, precis. Ja,
gud. Säger jag med stor ironi. Ja. Nej, men hur har du och din man klarat er från att gå in i väggen? Och så här? För jag menar, ni är ändå bara människor.
Mm. Alltså, vi har ju varit nära, båda två. Jag hade en period när jag gick ner i tid. För att jag var helt slut. Men ändå skulle jag vara liksom lite duktig. Så att jag bara gick ner 25%. Så det innebar att jag jobbade lika mycket ändå. Men jag tror att jag ganska tidigt försökte hitta strategier. Liksom för att inte hamna där. För jag vet av erfarenhet, alltså kompisar som inte har kommit tillbaka efter 10 år sedan de hade sin utmattning. Jag ville inte hamna där. Så jag tror att träningen har räddat väldigt mycket mig från att bli utmattad. Den har verkligen varit min bästa medicin.
Vad för typ av träning har du gjort då?
Jag kör styrka och rörlighetsträning, men det som ger mig bäst liksom, bästa kickarna är ju pulsträning, och springa är det som gör mig gladast. Alltså där får jag den ut mest av alla de här må bra hormonerna. Och jag blir lycklig av att springa.
Jag blir lycklig bara du säger det, så jag.
Ja.
Bara glittra när du säger löpning.
Ja, men det är, jag sa det till min man häromdagen, liksom, att nu glömmer jag bort. På eftermiddagen har jag glömt bort att jag sprang på morgonen. För det är som att borsta tänderna. Alltså det är ingen prestation. Alltså jag springer inte fort, utan jag gillar att springa och lyssna på något. Eller bara liksom fundera, tänka tankar och rensa tankar. Det är något som händer i hjärnan liksom, när man har sprungit en stund. Det är fantastiskt. Ja.
Det vet vi ju. Ja. Och det är så härligt att du säger det, för att alla måste hitta sin grej, sen om det är löpning eller promenera eller virka eller läsa en bok eller vad det är, men vi behöver ge oss den gåvan och lyxen, om man kan kalla det för lyx, men där vi ger oss själva tid och bara återhämta oss och hitta kraft igen.
Ja,
För vi liksom, oavsett vad vi utsätts för på dagarna, högt och lågt, så behöver vi alla hitta något andningshål. Träningen har ju magisk effekt.
Verkligen. Och jag blev ju egen företagare här för några år sedan och jobbar nästan bara hemma. Vilket också betyder att jag tar mig tiden att träna. Det tog 2 timmar innan att pendla fram och tillbaka till jobbet. Och då använde jag den tiden istället till att ta hand om mig själv. Och hundarna ska ut. De kan man ju inte bara skita i. Så att när jag sitter och är helt inne i något jobb. Ja, men då kommer de och visar. Nu måste de ut. Liksom. Och då är det ut i skogen. Och då känner jag också sen när jag kommer tillbaka. Men nu har jag energi igen.
Känner du att kroppen kommer ner i ett lugn emellanåt, eller har du så konstant stress där du känner att nu kanske de ringer från skolan, eller har du den inre stressen hela tiden?
Jag har en hel del inre stress för att jag har fortfarande så här oroskänslor och så där, lite hur ska det gå, och just det här, de här specialskolorna mina barn går på, det är ju alltid hot om nedläggningar och man ska skriva på papper och man ska ut och demonstrera typ för att få behålla dem, och jag kan bli så himla ledsen över att det är så, för att jag vet att de skolorna de går på knäna också för att bara få ihop allt. Det är inte så att de gör massa vinster där, utan de lever ju på att få det här tilläggsbeloppet från olika kommuner då där barnen kommer ifrån, och det känns så himla tröstlöst ibland att om det är det enda som funkar. Tanken var ju att vanliga skolor ska vara inkluderande och ta in alla dessa barn med de här diagnoserna, men det har ju inte funkat. Alltså det kanske funkar i vissa skolor, det finns säkert goda exempel, men i många fall så är det ju, och det är ju faktiskt inte, det är ju inte lärarnas fel, men de har stora grupper och kanske 3-4 barn med olika diagnoser som, där de inte heller har resurser för att det finns inte pengar till det heller. Så att då, det är ju inte lätt att få ihop det liksom. Så att det är ju någonstans som måste väl kanske, jag tycker ju egentligen staten ska gå in liksom bara och göra det här. Alltså om de nu har valt att man ska integrera, så får de ju liksom följa upp det och se, fungerar det verkligen? Och annars så är det ju, får man ju gå och försöka komma in på en specialskola som är jättesvårt att komma in på.
Det är det.
Och fler och fler läggs ner. Så att jag har haft tur, känner jag, att mina barn, alltså att mitt barn med autism började redan i 6 år på en skola i en annan kommun. Och han har ju aldrig behövt bli utsatt för mobbing, att han är avvikande, att få gliringar liksom. Så för det är lätt när man inte riktigt, när man avviker minsta lilla, så kan ju faktiskt barn vara ganska elaka ibland, så att man tycker att eller att man har inte förståelsen. Det är så skönt att han har sluppit det, så han har fått en bra start liksom i livet. Jag vet ju många som nu när de barnen är 13 försöker få in dem på specialskola, och då har de haft det jättetufft i många år. De kanske inte ens har till skolan. Det är väldigt stor procent som är hemma sitter, som inte vägrar gå till skolan. De känner sig misslyckade. Och det känns så himla sorgligt att börja sitt liv så.
Hjälp. Tufft alltså. Men finns det mycket hjälp att få? Känner du, om man drar i rätt trådar och ställer återigen rätt frågor till rätt personer, finns det hjälp att få, eller har du liksom slitit ditt hår i flera år?
Jag tycker att vi har slitit väldigt mycket för att få rätt hjälp. Men vi är också, akademiker, vi är vana liksom söka liksom rätt hjälp, och kanske också kan uttrycka oss och liksom vara lite hårda och sådär. Men det finns ju många också som lever här i Sverige som inte kanske kan språket så bra. Och de känner nog sig väldigt maktlösa, och vi är ju lite privilegierade också. Jag menar, vi har också en bra ekonomi, liksom det hjälper ju också att man kanske kan betala då för att få extra stöd och hjälp. Så att det är ju väldigt orättvist, och jag tycker inte det ska vara så. Jag tycker att alla barn har rätt till att få bästa möjliga liksom hjälp och start i livet. Alltså det drabbar dem sen. Sen blir det ju staten som ska ta hand om kanske psykisk ohälsa och allt som kan bli konsekvenserna av det. Och det finns väl inget värre än att vara barn och känna att man hela tiden gör fel och inte aldrig få beröm, bara få tillsägelse i skolan och så. Så att det behöver förändras liksom.
Ja, jag tänker också mycket med terminstarten som precis drog igång för ett par veckor sedan. Barn som går till skolan första dagen och bara känner den här klumpen i magen redan dag ett.
Ja.
Jag pratar inte bara om diagnoser utan mobbing eller inte komma in i rätt kompisgäng eller vad det nu än må vara. Alltså det,
Och barn ska inte känna så, det ska inte vara så. Man blir väldigt ledsen över det och föräldrar till de barnen, jag menar det är ju, då går man ju runt med det liksom oket också, man känner ju så med sina barn. När mina barn är ledsna, jag är ju jätteledsen också.
Det är det värsta som finns. Allt annat kan gå åt skogen, ekonomi och jobb och grejer hit och dit. Men när barnen mår dåligt så är det är kaos.
Ja, och sen kan man ju säga, man hör ju det uttrycket ibland, liksom att men det räcker med att ge massa kärlek. Men när det gäller våra barn med NPF så räcker ju inte bara kärlek. Fast vi älskar ju våra barn över allt annat. Men vi måste tampas med så mycket annat. Och så det blir ju en omöjlig ekvation ibland att få ihop. Och sköta ett jobb samtidigt. Nu har jag haft roliga jobb liksom, som har gett mig mycket energi. Och härliga människor liksom, runt omkring mig. Och det betyder ju väldigt mycket också. Så att, det är jag ju väldigt tacksam för.
En fråga som vi faktiskt redan har varit inne på som kanske du redan har svarat på, men jag ställer den i alla fall. Jag frågade hur din morgon såg ut idag, men hur ser dina morgonrutiner ut? Har du några rutiner? För rutiner ska vi inte gå in på det, men alla får samma fråga. Har du några morgonrutiner?
Ja, men min morgonrutin är att jag äter inte frukost. För jag vill stretcha tidsfönstret lite. Jag kan inte vara så hungrig heller på morgonen.
Så du har inte med periodiskt fasta att göra? Det har med att du vill utnyttja tiden till att göra annat?
Ja, jag tror att det kanske mest handlar om att jag inte är så hungrig på morgonen. Så. Men efter träningen sen, då vill jag äta. Jag vill inte träna när jag har ätit något. För att jag känner att jag blir så tung i kroppen. Det känns inte bra liksom. Inte när jag ska ut och springa när tajmarna kommer igång.
Jag är tränare. Eller jag äter nästan inte frukost någon vardag morgon.
Ja, jag dricker näringsdrink på det. Ja, det ger ju lite energi också. Och sen, det är ju min rutin då att träna på morgonen. Nästan varje morgon. Jag gör ju någonting. Ja, på vintern då går jag till gymmet som ligger bara här i slutet på kvarteret. Så det är väldigt enkelt att ta sig dit. Det ska det ju vara, det ska vara nära. och sen så tar jag det ganska lugnt på morgonen. Så ibland kommer jag igång och börjar jobba vid 10. Men då sitter jag kanske lite längre till 6 på kvällen sen. Men jag känner att jag har hittat liksom ett bra flow. Sådär. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jobbigt när man skulle gå upp 6 på morgonen för att komma iväg 7 med tåget för att vara 8 på jobb. Det passar inte mig alls.
Så jag känner och sen liksom med killarna och få igång hela den, få iväg dem.
Ja, precis. Det är ju det liksom stressmomentet. Och det var ju ett kaosmoment när de var små. Nu är det ju liksom mycket, mycket lättare. Men då var det ju väldigt mycket som hände på morgonen och det var liksom bara naturen och vi kom till skolan i tid eller på pricken. Oftast var det jättesent.
Bara kasta ut ungarna i farten.
Ja, exakt. Och sen springa till tåget. Man var så jäkla stressad. Och sen hämta dem. Nej, då skulle de inte hem för det var svårt att bryta liksom leken.
Åh, gud.
Och så var de trötta.
Så var det mörkt och så var man själv, alltså jag bara tänker så här, även om man inte har barn med någon diagnos, det är ju några år där som är liksom, det är mycket och det är jobbigt och det är någon slags konstant stress.
Exakt.
Och alla föräldrar som hämtar sina barn tre, jag är så här, hur är det möjligt? Mm. Jag hinner ju knappt komma till jobbet innan jag ska vända då.
Nej, precis.
Så jag kom ju alltid sist. Men som tur var så var Stellas bästis, min dotters bästis, kom också alltid sist, så här, mellan halv fem och fem.
Ja, det är ju skönt.
De var ju glada.
Ja.
Så det är någon sån här konstig grej som man har som förälder. Gud, jag ska hämta barnen tidigt. Ja, vad ska jag sen då?
Ja, exakt. Det ska vara klockan tre. Då hämtar alla barn. Nej, men absolut. Och det ja, men jag vet de som också som har kommit sent till jobben och blivit av med dem på grund av att det har varit mycket kaos på morgonen och liksom kunna komma ifrån förskolan sen. Och det känns också väldigt tråkigt att de ska behöva bli av med sina jobb när de har en sån situation som man kan inte kan lösa. Ja. Verkligen. Så att,
Men när du äter frukosten, håller du någon speciell liksom, diet? Äter du något speciellt? Frukost är ju oftast en ganska rutinmässig situation för de flesta.
Ja, men jag älskar ju gröt. Så det vill jag ju helst äta nästan varje dag. Eller liksom någon yoghurt med nyttig müsli och nötter och torkad frukt och så. Sen kan jag också ibland bara bli supersugen på äggröra och korv.
Why not?
Ja, det är inte jättehälsosamt. Men om jag vill äta det jag är sugen på. Jag vill inte äta något bara för jag ska fylla magen. Liksom. Men jag tycker om också att äta, jag gör bananpannkaka ibland. Det är också,
gud vad gott.
Ja, det känns som att äta en efterrätt på morgonen. Liksom. Det är också jättegott. Och smoothies kan jag göra ibland. Det varierar väldigt mycket. Många är ju liksom, äter ju exakt samma sak till frukost varje dag. Men jag växlar väldigt mycket. Och ibland blir det att jag äter först vid lunch. Och då blir det en lunch som blir det första att jag äter. Som idag blev det.
Ja, det går bra det med.
Ja. Och det funkar liksom för mig att liksom inte alltid äta regelbundet. Även om det är kanske så man ska äta.
Oh ja. Det finns så många. Det är sådana artiklar vi har skrivit, menar du?
Ja, exakt. Det är det vi skriver.
Så får du platt mage och det här ska vi äta. Det gäller för alla.
Ja, absolut. Och man ska resa sig upp en gång i kvarten och göra någon övning. Ja,
jag kan komma på mig själv så att tre timmar senare i digitala möten där jag så håller på ett och kissar på mig, två, jag har inte rest mig upp på tre timmar, och så här tre, jag ställer mig upp, så har jag typ, jag måste så här bokstavligen veckla ut kroppen, för den är liksom fastnad i sitt läge.
Ja, men verkligen, så knakar det och håller på när man ska försöka sträcka ut lederna. Ja. Gud, så är det.
Ja.
Men sen kommer mina hundar och så stirrar de på mig.
Ja.
Men sen är det så jobbigt. Ja, precis. Sen tycker jag det är så jobbigt med, jag har ju såna Apple Watch som hela tiden vibrerar och säger att jag ska ställa mig upp.
Jaha, gud vad bra.
Ja, fast jag känner mig som en dålig människa då varje gång jag inte gör det. Liksom, att det blir liksom en extra stress.
Vibrerar den extra mycket då, säger så här, Anna, du lyssnade inte första gången.
Nej, fan, ställ dig upp nu.
Ja, gör den det?
Nej, den säger nog mer liksom bara, det är dags att stå upp om du ska klara dina utmaningar idag.
Nej, vi får tänka på det där lite ofta. Alltså.
Ja, precis. Nej, men det är bra på ett sätt. Det man behöver lite påminnelse faktiskt ibland.
Du ska få fem ofullständiga meningar.
Yes. Sure.
Om jag får drömma mig bort till en plats på jorden dit jag får åka på min nästa resa, skulle det vara?
Det måste vara någonstans liksom något tropiskt. Seychellerna är ett drömmål. Jag skulle vilja träffa de där gigantiska landsjöpaddorna som är 200 år gamla. Det hade varit häftigt och det är verkligen en drömresa som jag behöver börja spara på nu om jag ska fira min 50-årsdag där sen om 2 år.
Jag tycker det låter som en jättebra plan.
Mm, ja, det är på min bucket list.
Den sätter vi upp på bucket list.
Ja, underbart.
När jag lagar en söndagmiddag blir det allra helst. Och till efterrätt blir det.
Mm. Jag älskar ju grytor och såser. Alltså när det är såsigt. Och jag har både en fläskfilégryta och en kycklinggryta som jag gör ofta. Och då tycker jag så himla gott med hasselbackspotatis till. Och gelé. Mm.
Jag menar alltså riktigt så svensk husmanskost.
Ja. Det är min typ av mat när jag får liksom lite tid på mig att laga mat.
Det är dags för den typen av mat snart. Det börjar bli lite höstrusk kan man i alla fall känna.
Ja. Jag åt det i helgen.
Ja, det går det med.
Ja.
Det är lite mysigt när hösten kommer. Det sa mina barn igår också. Mm. Det är lite mysigt, mamma. Men så vet jag, sen i november kommer de bara, oj, det är jävla mörkt.
Verkligen, alltså jag tycker bara att det går så fort själva övergången. För det går från liksom nästan en timme till nästa. Alltså det blir så snabbt. Det var 25 grader en dag här. Sen nästa dag var det 16. Det var så, vad hände?
Japp, vad hände?
Ja. Så har jag också känt med mina barn. De föddes ju i augusti båda två, i mitten och i slutet. Och jag kommer ihåg att jag kom in till BB när det var sommar. Och när jag kom ut var det höst. Båda gångerna.
Så snabbt. Hur länge var du på sjukhuset?
Ja, det var typ en natt. Det gick fort.
Vi är inte riktigt där än. Men snart. Nej,
ja.
Jag inspireras av.
Ja, men det är ju så svårt våga. Jag kan inspireras av så många, alltså jag kan inspireras av bara vanliga, alltså många av de här som hör av sig till mig, NPF-mammor då, som berättar om sina liv, kan jag bli jätteinspirerad av. Vad får de all liksom styrka ifrån? Alltså jag blir väldigt liksom betagen av hur de klarar det. Liksom, ja. En del har ju kanske tre barn då med NPF-diagnos eller sjukdom eller vad det nu kan vara liksom. Så det inspireras jag av. Sen kan jag inspireras av stora författare och musik liksom, som jag älskar. Jag är musiknörd. Så det är väl det, alltså den typen av inspiration.
Och du är musiknörd. Vad har du för favoritmusiker, band?
Ja, men nu låter det ju som att jag är supergammal och så. Men jag är ju en gammal syntare. Och
ja, det är okej. Okay. Jag dömer inte.
Nej.
Och jag är bara nyfiken.
Ja, och ja, men jag gillar ju Depeche. Ja. Depeche Mode väldigt mycket. Och Dave Gahan. Han hade jag ju... tänk att få träffa honom och intervjua honom. Det hade ju varit en...
Det kommer till nästa fråga.
Ja.
Under mina många år som journalist har jag alltid drömt att få intervjua...
Då är det ju Dave Gahan.
Vad heter han, sa du?
Dave Gahan i Depeche Mode. Han skulle jag vilja intervjua. Och även, om man får säga två...
Så är det finns inga regler i min podd.
Det var bra. Robert Smith i The Cure. Han har jag träffat faktiskt backstage för några år sedan. Och då råkade jag... Han hade inte tänkt att komma in. Och till det här rummet. Men han gjorde det. Och då har jag råkat spela in när vi pratade. Så att det blev liksom en intervju. Ja, men jag blev så glad när jag upptäckte det. Att jag har honom på. Att jag spelat in honom.
Cool. Ja. Då har vi ju nästan bockat av en där. Liksom.
Ja, faktiskt. Ja, men det är min typ av sådär. Det är inte. Vad ska man säga. De här stora. Personerna, maktpersonerna i världen, liksom president och sånt, utan nej, det är inom musik.
Härligt, det gillar vi.
Mm.
Om jag får ge ett enda råd till alla föräldrar som har barn med någon form av diagnos, skulle det vara?
Då måste det vara att alltså, ta ingen skit från andra. Du är en fantastisk förälder. Du har fått liksom ett nästan helt omänskligt uppdrag i ditt liv. Och du behöver inte vara perfekt. Du är good enough. Och du, ja, du är så unik och så fantastisk. Det måste jag säga som mitt enda råd, om det är ett råd. Men att man ska känna det. Att klappa dig på axeln. Fan vad bra du är.
Tycker jag var ett jättebra svar.
Mm.
Nu tänkte jag babbla någon minut.
Ja. Om jag kan.
Jag har två döttrar. En som är snart 14 och en på 20. Och jag skulle med några ord vilja lyfta föräldraskap generellt. Det är nog livets mest fantastiska gåva att få ha privilegiet att ens kunna få barn. När min äldsta dotter sa, när hon var liten, så sa hon: mamma, det är bara de med tur som får barn. Men det är också livets absolut tuffaste uppgift. Oh my god, allting ställs på sin spets. Och det krävs att man måste rannsaka sig själv för att kunna guida sina barn på bästa sätt och inte ta med sig sitt eget bagage och lägga på deras axlar. Att vara lyhörd, tillgänglig 24/7, inkännande, våga sätta ordentliga gränser, vara både vän men också en tråkig förälder ibland. Att kunna ge villkorslös kärlek och att aldrig ge upp på sina barn, även när man står inför stora utmaningar. Eftersom jag är intresserad av hälsa och även den här podden genomsyrar hälsa och träning, vill jag bara varmt och allra ödmjukast uppmana alla föräldrar att försöka aktivera sina barn så de hittar något form av intresse. Alla kanske inte gillar en fysisk aktivitet, men barn mår bra när de hittar sin grej. Min yngsta dotter är nu fullt aktiv inom friidrott och hon tränar flera dagar i veckan och hon mår så bra på alla sätt. Men all eloge till dig, Anna, och alla andra föräldrar som lever med barn som har någon form av diagnos eller funktionshinder. Ni får en extra stjärna eller 1000 extra stjärnor i himlen.
Åh,
det jag får sätta punkt för dagens samtal.
Tack snälla för att jag fick vara med.
Nej, men jag är så glad. Jag är så glad att jag fick vara liksom en liten del av resan när du satt med ditt synopsis uppe i Leksand. Mm.
Det var fint att dela det med dig.
Verkligen. Ja, det var jätteroligt.
Mm.
Om vi vill följa din resa och köpa din bok, hitta dig i sociala medier, var letar vi någonstans?
Boken finns ju överallt. På Adlibris och Bokus. Och, ja, den finns där liksom böcker finns. Och om man vill följa oss, vilket vi tycker jag är jättekul, så har vi nås vi på Facebook, där heter vi Med hjärtat i handen och nerven utanpå, och Insta heter vi Med _ hjärtat i _ handen, kan man följa oss. Vi har bara precis börjat, men vi vill ha många följare där, och vi kommer ha lite happenings där också framöver.
Spännande.
Mm.
In och följ Anna och hennes medförfattare Ann-Charlotte Rundvik på Instagram med _ hjärtat _ i handen, eller Facebookgruppen Med hjärtat i handen. Vi svarar så.
Ja, inte handen i hjärtat.
Nej, sa jag det nu?
Nej.
Jag sa tvärtom förut.
Jag sa det, det kan man ha också kanske ibland. Nej, det med hjärtat i handen. Nej, den är utan.
Ja. Tack snälla Anna för ett fantastiskt samtal. Tack för att du delar. Grattis till boken. Massa kramar till dig. Så in och följ den här fantastiska sidan. Köp boken eller ge bort boken som ni tror till någon som kanske behöver den. In och följ mig på Shape by Shirin. Och följ podden Träna med Shirin. Prenumerera gärna, dela den med dina vänner och lämna gärna en kommentar. Och tusen tack till min fina sponsor Great Earth. Kolla gärna in deras hemsida greatearth.se. Tills vi ses nästa gång, ta hand om dig. Puss och kram, hej då Anna.
Hej då.